Dagens predikan heter Kristus, vår storebror. Och som ni vet så fortsätter vi vår resa genom första Moseboken. Där vi nu har kommit till kapitel 45 som handlar om en avgörande händelse i berättelsen om Josefs liv. Vi har kommit till den här punkten där spänningen som har byggts upp mellan Josef och hans bröder, den kommer till sin klimax här. Den har pågått i över 20 år och äntligen har stunden kommit där försoning sker mellan dem. Mellan Josef och hans bröder och sedan en återförening med hela hans familj och särskilt hans far. Jag har delat upp predikan i två punkter. Först ska vi kolla på den första punkten är verserna 1-24 som har fyra underpunkter. Vi kommer titta på Josefs uppenbarelse, hans inbjudan, hans tröst till bröderna och sedan hans omsorg. Och därefter ska vi snabbt eller kort kolla på verserna 25-28. Den uppståndne Josef. Innan vi hoppar in i vår text, låt oss bara få en snabb överblick av vart vi är i berättelsen. Josef har blev såld till Egypten av sina bröder där han sedan blev del av Potifars hushåll. Han blev upphöjd där. Han hade makt över hela Potifars hushåll. Men han blev falsk anklagad av Potifars fru. Så han blev satt i fängelse. Men även i fängelse var han väldigt omtyckt. Och fick stort ansvar där. I fängelse lär han känna två före detta tjänare i faraos hushåll. Och en munskänk och en bagare. Och de har två drömmar och Josef tyder drömmarna rätt. Munskänken får tillbaka sin roll i faraos hushåll. Och när farao får en profetisk dröm om 7 år i överflöd. Och sedan en dröm om 7 år i hungersnöd. Och ingen kan tyda de här drömmarna, men munskänken kommer ihåg Josef. Så Josef kommer inför farao och tyder drömmen åt honom. Och där ger honom möjligheten, eller därigenom blir Josef upphöjd. Och blir tillsammans med farao en av de mäktigaste män i hela Egypten. 7 år förgår med överflöd. Men sen kommer 7 hungersår. Och den var inte bara stor i Egypten men också i Kanans land. Och därför skickar Jakob, som är kvar i Kanan, sina söner till Egypten. Alla förutom Benjamin. Så Josefs bröder kom in för honom. Och Josef känner igen dem direkt. Men de vet inte vem som står framför dem. Josef hade nämligen fått ett nytt namn som var Sefanat Penea. Och han talade via tolk till dem. Och Josef utför eller prövar sina bröder några gånger här. Och han kräver att deras yngsta bror Benjamin ska komma till Egypten. Och Simeon, en av bröderna, får stanna i Egypten och bli fängslad där så länge. Så när de återvänder till Kanans land tar de med Benjamin och de kommer för andra gången inför Josef. Och han sätter dem i en situation där de har möjligheten att göra exakt samma sak mot Benjamin som de gjorde mot honom. Men istället för att övergiva sin yngsta bror och ljuga för deras far som de hade gjort tidigare med Josef, ser vi en förändring hos bröderna. Och framför allt hos Juda. Det var predikan från förra veckan, där Juda vill inte bryta sitt löfte som han hade gett till fadern. Så har vi den här vädjan till Josef att ta sin yngsta brors plats, att vara en ställföreträdare för Benjamin, som också är en underbar bild som vi såg på Kristi ställföreträdande död för vår skull och hans vädjan inför fadern. Och det leder oss till vår text idag, kapitel 45. Och vi kan börja med den första punkten, hur Josef uppenbarar sig eller visar sig för sina bröder. Vi kan läsa de första tre verserna. Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla som stod omkring honom. Han ropade: "Gå ut härifrån allihopa." Ingen fick stanna in hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt att egyptierna hörde det, och faraos husfolk hörde det också. Och Josef sa det till sina bröder: "Jag är Josef. Lever faren?" Men hans bröder kunde inte svara. Så förskräckta blev det för honom. En dramatisk scen. En emotionell scen. Men förmodligen också en av de vackraste som vi får se i Josefs liv. Han ser förmodligen sina bröder ligga platta på marken inför honom. De vädjar med djup ånger. De har blivit ödmjuka. Han ser att de inte har glömt honom. Juda nämner honom två gånger i sitt tal. De är respektfulla mot sin far. Och de visar omsorg om sin yngsta bror. Och Josef låter Juda tala färdigt. Han avbryter honom inte. Han låter hans vädja gå. Och nu har tiden kommit för Josef att visa sig. Att uppenbara sig för sina bröder. De är redo för att veta vem som faktiskt står inför. Så Josef skickar ut alla egyptier. Han ville vara själv med sina bröder. Inga främmande skulle få vara där. Få se när han öppnar hemligheten som har varit dold så länge för sina bröder. För att kunna visa sin kärlek och omsorg för sina bröder. Det är ett intimt moment här mellan honom och hans familj. Han ville kunna visa sin omsorg för sina bröder, sin kärlek till sina bröder. Så han befaller alla främmande att gå ut. Och Josef kan inte hålla sig tillbaka. Han gråter så högt att egyptierna och faraos husfolk hör det. Vart de nu än befann sig, de hade förmodligen lämnat rummet eller vad det nu var. Och de hör honom. I hebreiskan är det starkaste begreppet för att gråta som används. Förmodligen grät han högt, okontrollerat. Hans ansikte måste vara dränkt i tårar. Och så vänder han sig till sina bröder i broderlig kärlek och säger: "Jag är Josef. Josef, jag är. Eran bror Josef." Han använder nu sitt hebreiska namn igen. Han lägger av sitt egyptiska namn. Han talar av sig själv till dem. Ingen tolk finns i närheten, utan han talar samma språk till dem. Och det är svårt att föreställa sig vad som pågick i bröderna. Gamla minnen. Många olika känslor på en och samma gång. Det står att de är förskräckta. Den här egyptiska mannen som de har fruktat, som de har värdjat inför. Den här egyptiska mannen som de, står för, som de för andra gången står inför. Han säger nu till dem att han är deras bror. Kan det vara möjligt? Vad kommer det betyda för dem? Kanske är han full av ilska. Det måste väl betyda döden för dem. Han är den här högt uppsatta mannen. En av de mäktigaste männen som råder över hela Egypten. Vi såg det nyss, alla lyder honom. Han säger till sina tjänare, gå ut, och de lyder honom. De är förskräckta, de vet inte vad de ska säga. Men Josef ser på dem i kärlek. De behöver inte vara rädda. Josef älskar dem. Han ser på dem. Han ser synden som de har begått mot honom. Många stora synderna. Samtidigt som han redan har sett frukten av omvändelse i deras liv, i deras tal. De har förändrats och Josef såg det. Han hade förlåtit dem. Men låt oss bara ta en snabb lärdom här. Förlåtelse är aldrig billig. Tänk er Josefs situation. Det finns inget som heter billig förlåtelse. Att förlåta någon innebär att faktiskt ta på sig kostnaden. Om du har blivit orättvist behandlad och sorgen eller smärtan som sitter djupt. Att förlåta en person i sådan fall innebär att faktiskt se synden i ögonen. Att erkänna ondskan i det. Men istället för att hämnas är vi kallade till att förlåta. Vi som kristna. Och det är ingen lätt grej. Vi vet att personens synd inte kommer bli ostraffad för vår skull. Antingen har synden redan blivit betald i Kristus. Eller så kommer personen att själv betala för den. Men rättvisan kommer alltid att skipas. Om Kristus inte längre håller synden emot personen i vårat fall bland kristna, varför skulle vi göra det då? Du kommer ihåg att förlåtelse är inte bara att säga jag förlåter dig. Jona tog upp det i en predikan för ett tag sedan med barnen, jag förlåter dig. Nej, inte helt. Men många gånger är det inte bara barnen som gör så, utan vi vuxna också. Många gånger säger vi att vi har förlåtit en person, men försöker sedan att straffa personen genom att visa dem ryggen. Att inte prata med dem längre. Liksom genom silence treatment. Men vänner, förlåtelse straffar inte. Sann förlåtelse försöker att återupprätta det som har gått sönder i relationen. Förlåtelse innebär att upprätta en kärleken till den personen. Och även vi är kallade till det. Och det är så ett folk som andra är kärlek till varandra ser ut. Det är inte att det ser perfekt ut. Utan att vi är villiga att förlåta varandra. Det är kärlek. Men det var ett litet sidospår. Men vers 3 frågar Josef i alla fall om deras far lever. Vilket kan verka lite konstigt. Med tanke på att Juda nyss har talat om Jakob. Och vilken gränslös sorg det hade orsakat i hans liv. Om Benjamin blev kvar i Egypten. Och varför frågar Josef då? hur hans far mår. Tidigare har han bara talat om er fader. Men nu frågar han efter sin egen far. Svenska översättningen fångar inte helt, men ifall du har en engelsk bibel eller kanske en tysk bibel så kommer du väldigt tydligt kunna läsa att lever min far. Det han gör är att han identifierar sig med dem. Han säger, vi har samma far. Hur mår min far? Vi har samma far. Och om vi har samma far så är vi bröder. Jesus kliver ner från sin tron och möter dem som bröder. Jag är Josef. Kanske känner du igen något av det här i din andliga historia. Parallellerna från till vår andliga Josef, Jesus Kristus, är oundvikliga att se. Det är så uppenbart att det krävs inte ens några bevis. Vår andliga Josef uppenbarar sig själv för oss. Det är det han gör. Genom sitt ord, genom sin ande, gör han sig själv känd till oss. Ibland gör han det hastigt, plötsligt, så att vi kan bli förskräckta. Andra gånger gör han det gradvis. Det spelar ingen roll hur han gör det, för när vi ser honom som vi har spottat i ansikte, honom som vi har korsfäst, när han kommer och säger att jag ska gå till min fader och eran fader, min Gud och eran Gud. Ibland vet man inte vad man ska säga då. Det är som att vi blir förskräckta. Det är för bra för att vara sant. Tänk tillbaks i ditt andliga liv. När du gick, när du förstod evangeliet. Det är för bra för att vara sant. Kan det verkligen vara sant? Och ja, det är sant. Vår andliga Josef har också uppenbarat sig för oss. Och han gör det som en broder. För efter att han har uppenbarat sig så bjuder han in sina bröder till sig, som är den andra underpunkten här. Vers 4. Då sade Josef till dem, kom hit till mig. När de kom fram sade han, jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Återigen, svenska översättningen fångar inte så bra. Han säger, kom hit till mig. Låter som en befallning. Kom fram, kom hit bara. Engelska översättning säger, kom nära till mig. Och de kommer till honom. Han påpekar deras synd. Jag är eran bror Josef som ni sålde till Egypten. Men hans ord måste ha varit så varma i deras hjärtan, så fyllda av kärlek, för att det hindrar inte bröderna från att komma. De tar det inte som att han är arg på dem och anklagar dem. Jag är er bror. Kom till mig. Josef, som är den högst uppsatta mannen i hela Egypten, han kliver ner och vill bli kallad för deras bror. Jag är en av er. Jag är er bror Josef. Jag skäms inte för att kalla er bror. Ni gick bakom min rygg. Ni sålde mig till Egypten. Men jag kommer inte sälja er. Jag kommer inte löna ont med ont. Jag kommer löna ont med gott. Jag älskar er. Jag är er bror Josef. Och påminn inte det oss om Kristus. Han som har skapat universum, som regerar över hela universum. Han som är högt uppsatt. Men när han uppstår från de döda, säger han i Johannes 20, vers 17. Men gå till mina bröder inte till mina slavar, mina bröder. Man hade kunnat tänka att han skulle skämmas. Vem vill identifiera sig med syndiga, brustna människor som oss? Men Hebreerbrevet 2:11 säger: Jesus som helgar och det som helgas har alla en och samma far. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder. Han skäms inte för oss. Han vill umgås med oss. Han vill ha vår gemenskap. Han är full av kärlek till oss, mot oss, som han vill dela med sina bröder. Tänk, han älskar att ta hand om syndare. Syndare är hans första kärlek. Han älskar att visa sin nåd till syndare som oss. Kom till mig, säger han. Jag är er bror. Tänk er en läkare. Han har studerat många år. Han har haft en framgångsrik karriär. Han har varit på toppen. Han har allt det han behöver. Men en dag så bestämmer han sig för att lämna allting bakom sig och åka ut i Amazonas för att hjälpa människor där. Han packar ner sin utrustning, sin medicin, allt det han behöver och ger sig sedan av för att nå människorna. Vägen till att nå människorna är farlig. Livshotande farlig. Men till sist när han kommer fram så når han människorna. Och tänker det här, den här mannen som har tagit på sig det här, skulle det inte vara det värsta som kunde hända om människorna han försökte att nå inte ville ta emot hans hjälp? Hade det inte varit hans största glädje ifall människorna faktiskt tog emot hans medicin? Vänner, det är en bristfällig liknelse, men det ska bara kasta lite ljus på det. Kristus älskar att visa sin nåd åt oss. Innan vi blir frälsta så har vi en sån fel förståelse om vem Gud är. Vi trodde att han inte ville dela gemenskap med oss. Han ville inte ha syndaren nära sig. Men nej, han vill ta emot oss. Han säger till oss: kom hit till mig. Kom nära till mig. Men, och det är inte bara när vi är ett stadie där vi inte känner Kristus än. Vi behöver höra de här orden dagligen. Kom hit till mig. Var nära hos mig. Lägg av dina synder, dina bekymmer, dina tvivel, din skräck. Lämna allt hos honom. Du behöver honom och han vill ha dig. Kom hit till mig. Jag är er bror Josef. Nästan hela evangeliet ryms i de här orden. Jag är er bror Josef. Sedan kan vi fortsätta i vers 5-8 som är den tredje underpunkten. Där vi ser hur Josef tröstar sina bröder. Men var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit för er. I 2 år har det nu varit svält i landet. Och det återstår 5 år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit för er. För att låta er bli kvar på jorden och hålla er vid liv. Till räddning för många. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit. Utan Gud. Han har gjort mig till fader åt farao. Till herre över hela hans hus. Och till härskare över hela Egyptens land. Vad gör han här? På något sätt så avslöjar han brödernas självupptagenhet. Det han förmedlar till dem är att det är alldeles fokuserat på sig själva. På deras egen synd som förde Josef ner till Egypten. Det är sant. Han avskriver inte deras personliga ansvar som de bär för synden. Men den primära orsaken är Gud ville att det skulle ske. Gud förde honom ner till Egypten. Gud ligger bakom allting som har hänt. Josef ger dem ett perspektiv där han ställer deras synd mot Guds plan egentligen. Det handlar om Gud, vad Gud gör, vad Gud har planerat. Sluta vara så inåtriktat, utan titta upp istället. Se vad Gud gör och hur han leder vägarna. Även synden som han tillät. Det här är också en väldigt viktig lärdom för oss vänner. Se hur läran om Guds försyn befriar oss och hjälper oss att kanske övervinna bitterhet i våra liv. Eller viljan att söka revansch när ondska har skett mot oss. Du kommer leva ett mer kärleksfullt, ett glädjerikt, ett fridfullt, ett hoppfullt liv när du lever ditt liv utifrån att allting sker under Guds goda försyn för dig. Det är en tragedi när kristna låter ondska som har riktats mot dem ta över deras liv. När de fastnar i bitterhet, vrede eller självömkan. Behöver inte vara så. Guds försyn sätter oss fri från det. Även i motgångar kan vi då bekänna att vår himmelske fader, att vår store bror gör inga misstag. Behöver du höra det här budskapet? Finns det något som du är bitter över? Något du kanske går runt och ältar i? Någon eller något som du regelbundet blir arg över? Se till hur Gud och hans försyn formar dig. Låt det forma dig. Vers 9. Skynda er hem till far och säg till honom: så säger din son Josef. Gud har satt mig till herre över hela Egypten. Kom ner till mig. Dröj inte. Du ska få bo i landet Goshen och vara nära mig. Du och dina barn och barnbarn. Dina får och kor och allt som tillhör dig. Det är 5 hungerår kvar. Men jag ska sörja för dig. Så att varken du eller ditt hus eller någon som tillhör dig ska lida nöd. Ni ser ju med egna ögon. Min bror Benjamin ser det också med egna ögon. Att det är jag som talar till er med egen mun. Berätta för far om all min härlighet i Egypten och om allt ni har sett, och skynda er att föra far hit ner. Josefs omsorg för sina bröder. Jag kommer sörja för er. Jag kommer ta hand om er. Det är ett löfte han ger till sina bröder och till sin far. Jag kommer förse er med allting ni behöver. Ingenting kommer saknas. Ni får till och med Goshens land. Ett gott land. Det bästa landet. Med god mark där ni ska få odla och få rik skörd. Ni kommer inte behöva lida nöd. För jag, Josef, kommer förse er med allt det ni behöver. Och han har bråttom. Han säger till dem 2 gånger att de ska skynda. Och dröj inte, säger han. Han vill träffa sin far. Han har väntat på den här dagen hela sitt liv. Han lovar att ge dem det bästa han har. Fast att hans bröder har behandlat honom med det värsta. Återigen. Vilken bild det är på Gud. Han tar det värsta han kan hitta, oss människor, dig och mig, och han ger det bästa han har, sin son Kristus Jesus. I Kristus möter han alla våra behov, fysiska behov, andliga behov, eviga behov. Jag är er bror. Det ligger så mycket i de orden. Och nu när ni vet att jag kommer ta hand om er, kan ni äntligen återvända och hämta er far. Glada i att ni är försonats med mig. Glada i mig. Och till och med farao, om vi hoppar till vers 16. Vi kan läsa de verserna. När ryktet spred sig i faraos palats att Josefs bröder hade kommit, gladdade farao hans tjänare. Och farao sa det till Josef: säg till dina bröder att göra så här. Lasta era djur och res hem till Kanans land. Hämta sedan er far och ert husfolk och kom hit till mig. Så ska jag ge er bästa som finns i Egyptens land, och ni ska få äta av landets överflöd. Du ska säga till dem att göra så här. Ta med era vagnar från Egyptens land för era små barn och era hustru. Hämta er far och kom hit. Bekymra er inte om era ägodelar, för det bästa som finns i Egyptens land ska vara ert. Israels söner gjorde så, och Josef gav de vagnar som farao befallt och gav dem också reskost. Och han gav dem varsin högtidsdräkt, men Benjamin gav han 300 siklar silver och 5 högtidsdräkter. Till sin far skickade han också gåvor, 10 åsnor lastade med bästa egyptien hade, och 10 åsneton lastade med säd och bröd och andra livsmedel åt hans far för resan. Så till och med faror får höra om det som har skett, om Josefs försoning med sina bröder. Och han blir glad, och han förser dem med massvis av välsignelser, vilket på många sätt var ovanligt för farao att ge en sån generös gåva åt särskilt en hebré. Det var inga ansedda män. Josef, eller när bröderna kom till Josef och åt, så fick de sitta vid ett avskilt bord, för egyptier åt inte med hebréer. Men det verkar som att farao ville uttrycka sin tacksamhet för Josef. Och Gud är fantastisk. Till och med utomstående måste ha förstått att Josef hade blivit sänd till Egypten av Gud för att bevara människor vid liv, men framför allt för att föra ner Israels släkt så att de kunde bli en stor nation och växa, för att sen frambära Messias. Han bevarade Israels släkt där. Så farao utrustar bröderna med det bästa han kan finna i Egypten redan för resan. Han sänder vagnar med dem. Han säger åt dem att inte bekymra sig, för han kommer ge det bästa av vad Egypten har att erbjuda. Bröderna får varsin högtidsdräkt. Benjamin får 5 och 300 siklar silver, som måste ha varit en förmögenhet. Han skickar 20 åsnor åt Jakob. Och därefter är de redo att lämna. Men Josef ger en sista varning åt sina bröder. Han känner sina bröder, han känner deras svagheter. Han säger: gräla inte. Vem vet vad de hade kunnat börja grälat över. Kanske hade det kunnat varit hur de ska dela upp gåvorna. Eller kanske mer rimligt hur de ska berätta av allting som har hänt i Egypten. Hur ska de berätta det för deras far? Kommer någon anklaga den andra? Kommer Simeon säga, anklaga Ruben nu? Gräla inte. Berätta för er far och hämta hit honom och dröj inte. Verserna, det var den första punkten med de fyra underpunkterna. Josefs uppenbarelse, hans inbjudan, hans tröst och hans omsorg för bröderna. Och nu ska vi kolla på verserna 25-28, som bara är en kort punkt till avslutning. En uppstående Josef. Vers 25. De drog upp från Egypten och kom till sin far Jakob. Till sin far Jakob i Kanans land. De berättade för honom. Josef lever än och han är härskare över hela Egyptens land. Då blev han alldeles lamslagen. Han kunde inte tro dem. Men när de talade om för honom allt vad Josef hade sagt till dem och när han såg vagnarna som Josef hade skickat för att hämta honom, då fick deras far Jakob nytt liv. Och Israel sade, det räcker, min son Josef lever än. Jag vill ge mig av så att jag får se honom innan jag dör. Så hans bröder återvänder till deras far och förkunnar att hans son Josef lever. Och den sonen som han trodde att var död har nu blivit en mäktig man i Egypten med stor härlighet. Men Jakob kunde inte tro de här nyheterna från början. Han blir lamslagen. Hans söner hade ljugit för honom tidigare. Vad skulle hindra dem från att ljuga igen? Vad försöker de att gömma den här gången? Det är som att hans hjärta står stilla. De här nyheterna, min son lever. Är det för bra för att vara sant? Kunde det verkligen vara sant att Josef levde? Hade Josef uppstått från de döda? Och visst påminner det oss om Kristus återigen, Jesu uppståndelse. Kvinnorna och lärjungarna som tvivlade först, de var rädda. Det var för bra för att vara sant. Fast när de fick höra vittnesbörde och när de såg honom visste de att det inte bara var för bra för att vara sant. Det var sant. Kristus var uppstånden. När Jakob får höra vittnesbörd av Josef som hans bröder var kallade att förmedla till sin far. Det var inte bara vagnarna och alla gåvor som kom därifrån. Det var först när han får höra vittnesbördet av Josef själv, så tror han. Han får nytt liv. Jag tror. Hjälp min otro. Han ser hur Gud har verkat genom bröderna, genom Potifar, genom munskänken, bagaren, farao, Josef. Och när han tror att hans son lever, får nytt liv och beger sig genast iväg för att möta sin son. Vänner, vår storebror Kristus, vår bror Kristus lever idag. Om han inte skulle leva, då hade vi varit de ömkligaste av alla människorna. Men han är uppstånden, han lever. Och sanningen att han lever gör oss till hoppfulla människor. Vi vet att detta är inte slutet. Jakob ville inte vänta med att se sin son. Det nya livet gav honom en längtan att se Josef. Och med vårt hopp i att Kristus lever för oss och skänka oss en vilja att se vår andliga Josef, vår storebror, som har uppenbarat sig för oss, som säger till oss: kom till mig och nära mig, och sedan förser oss med allt det vi behöver. Vi ber.